ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna.
Och den som sätter fart på sommaren idag, det är Palle Karlsson.
Ja, tack så bra. Och jag är Tyresöbo sedan 28 år och jag vill berätta om något som har varit väldigt betydelsefullt för mig i livet. Och det här ådrar sig 40 år sedan, alltså 78. Då jobbade jag som lärare. Jag höll på med facklig utbildning, arbetsmiljöutbildning och fick en förfrågan. Vill du hjälpa till en befrielserörelse, deras fackliga organisation, att skriva studiematerial och få igång studiecirklar nere i Namibia? Jag hade ingen aning om Namibia så mycket. Jag visste ju Sydafrika framförallt. Men det är en gammal tysk koloni. Det är jättestort. Det är som Sverige, Norge, Danmark. Och jag skulle ju åka ner då, jag förberedde mig ganska mycket och jag frågade varför ska jag åka ner? Jag är dålig på engelska, va? För jag hade ju kort skolbakgrund. Men det var inga problem. Det viktigaste var att om man hade fackliga kunskaper och kunde bidra med. Och i slutet på 78 så åkte jag ner. Jag hade fått ett namn att det fanns en präst som bodde i huvudstaden Windhoek. Och han var migrantarbetarpastor, vilket låter konstigt, att i sitt eget land åka runt till sina egna medborgare som bodde på olika ställen, arbetare, och predika och värva medlemmar för facket. Jag åkte ner till Sydafrika, jag hade flera pass därför att jag hade fått uppehållstillstånd, men man får bara stanna i 3 månader i taget, sen måste man åka till ett annat land, därför hade jag ett par pass. Jag åkte ner, gick runt bland kyrkorna i stan och jag varit förvånad när jag tittade på gatan och det stod Hermann Göring Strasse. Det var jag trodde det var Hermann Göring, den tyska nazisten, men det var hans pappa. Det fanns hakkors på olika ställen och det var rent och snyggt på gatan och jag letade efter den här prästen. Och då fick jag reda på honom. Han fanns i en kyrka men han var inte hemma. Och jag minns när han kom till mig, jag bodde på ett hotell just då. Och då kom han upp och jag presenterade mig, talade om var jag kom ifrån. Och han kände ju till Sverige, han hade varit utbildad i Finland bland annat, finska missionär. Han lyfte på telefonen och var bevakade och allting. Men vi fick bra kontakt. Och så fick jag ordnat ett litet rum som jag hyrde. Jag tror jag betalade 5 kronor om dagen för det där rummet på en liten bädd. Och då visade sig att Max, han åkte ju runt till olika ställen och pratade med arbetarna. Och han drog ihop ett helt gäng, så jag satt väldigt ofta i kyrkan och pratade. Då, först höll han en gudstjänst och sen så pratade de om enhet och facket. Och jag minns att jag tittade på en del dagboksanteckningar. Att jag skrev att alltså, hemma då, det var bostadssituation. Att det kändes fånigt nästan att prata om saker och ting hemma. När man såg hur människor bodde där i eländiga ställen. Max, han bodde i ett område precis utanför huvudstaden. Hette Katetura. Och det betyder ingen mans land. Och där var det så att arbetarna, de bodde ungefär 6-7 stycken arbetare i små, små ruckel. De tjänade väl ungefär 50-60 öre om dagen eller 2,50. Fanns ingenting. Det visade sig att det där med att starta studiecirklar och annat, de hade ingen bra facklig organisation. Så att jag gjorde en ändring att försöka se till att vi organiserar oss runt om. Och SWAPO hette ju befrielseorganisationen. Den här hette NUN, National Union of Namibian Workers. Och den var för alla, den var öppen. Alltså, och det fanns inga lagar som förbjöd fackförening. Men däremot så var ju de flesta som var med i facket, de var ju också SWAPO-anhängare. Och jag minns också en fördom som jag hade när jag åkte ner. Det var att alla svarta, de var goda. Alla vita var onda. Och så träffade man ju på människor. Alltså det var, fanns ju vita sydafrikaner, engelsmän och annat som jobbade där. Och präster, katolska kyrkan och annat som var helt fantastiska. Och så fanns det de som var riktiga skithögar på andra sidan. Så att det här med att kategorisera människor, det är väl något som jag lärt mig. Att det ska man inte göra på grund av. Däremot vart jag mycket upprörd över apartheid, alltså rasåtskillnad. Det syntes inte så mycket i huvudstaden, medan svarta bodde på särskilda ställen och så. Men annars såg man på gatorna, men de fick vara ute till klockan var 12 på kvällen. Sen måste de vara instängda. Sjukhuset som de hade, det var enbart för svarta i det området. Och när man pratade med de anställda så frågade jag, vilken fråga är viktigast för er? Om det är, när, om vi dör, om någon dör på arbetsplatsen så vill vi kunna transporteras hem och vi har inga pengar. Det var en arbetslöshetsförsäkring man ville ha. Så Max och jag åkte ut. Jag åkte ut, bland annat var jag till världens största gruvföretag, Russing Mine. Och där hittade vi massor med arbetare vi samlade ihop. Och diskuterade. Och Max, han sålde katekesen. Och jag sålde medlemskort till facket. Och jag, ibland fick jag också sälja både katekesen och värva folk till facket. Så vi hade väldiga möten. Ett möte jag minns speciellt. Då satt vi ofta. Han var ju svart. Och det var han som kallade in till möten. Och vi kom in i det som kallas för compounder. Där finns, fick man särskilt tillstånd för att vistas. Men jag kunde ju komma in med Max. Därför att han sa ju då att jag var präst och vidare. Va? Så jag var inte klädd som präst. Eller, men han hade ju svart prästkappa på sig och sådär. Och då... Så satt de och pratade Oshivambo som var ett av, det är flera språk, det är både afrikans som kommer från Holland som boerna har som sitt språk i Sydafrika. Och så pratade de väldigt mycket och jag frågade Max på engelska, ja men vad är det de pratar om? Jo, om kvinnor ska få vara med på mötet. Ja, så här, det är självklart. Ja, de ska rösta om det. Ja, men låt dem göra det. Och så röstar de och så kom de fram till det här. Det ska de inte vara. Så att då fick jag ha ett extra möte nästa dag med enbart kvinnor. Då. Och männen jobbade ofta som byggnadsarbetare, konstruktioner, vägarbete. Och kvinnor jobbade i hemmet eller på restaurang eller någonting. Enormt dålig arbetsmiljö och vidare förhållanden. Nu lägger jag på en liten sång och jag funderar både fram och tillbaka. Och något som kanske passar bra då i Namibia, det är deras nationalsång. Det var ett fritt land 1990. Så kan vi lyssna på den tillsammans. Jag sa ju förut det här med apartheid och annat. Alltså, Jag gick och köpte en sovsäck för att vi sov ju ute väldigt mycket. Och då minns jag någon gång vi kom till en stad som heter Ludrich. Och då minns jag att Max klev av bilen och så gick han bort till kyrkan där. Och så kom han tillbaka och sa, men jag har ordnat så att du kan få sova i en säng i natt. Du får sova inne hos den här, i den där kyrkan. Och jag vet inte om det var katolsk eller något. Jag vet bara att det var en tysk präst. Och så sa han, ja men kom ihåg att jag har sagt att du är professor i teologi från metodistkyrkan i Sverige. Nej, det kan du väl inte säga, sa jag. Jo. Och så gick jag in i kyrkan, fick sova. Jag frågade Max, vad ska du sova? Nej, men jag får ju inte vara där. Så han skulle sova i en av kompanderna när han gick. Och så kom han på morgonen när han stod och tvättade sådär. Och så kom de ner till kyrkan. Vill du inte gå runt och se här hur vi har i våran skola och sådär? Jo då, vi gick runt. Barnen ställde sig upp och sjöng religiösa sånger och annat för mig. Och sen jag fick träffa biskopen och jag visste inte riktigt vad jag skulle prata om. Jag hade ju svårt att tänka mig metodistkyrka, men jag kommer ihåg att jag nämnde att vi har också svårt där med medlemmar i facket hemma i Sverige och annat. Så då sa jag, prata om kyrkan, svårt medlemmar, så att vi fick igång ett samtal just om det där. Och sen när dagen har gått, då säger den här prästen till mig, men kan vi inte gå upp och be Padre Nostra tillsammans? Och då minns jag att vi gick kyrkogången upp och så bad vi tillsammans. Det innebar att jag träffade många alltså kyrkliga ledare som var mycket aktiva i kampen för befrielserörelsen. När jag organiserade så jag var ju lite osäker på om, alltså telefoner och sånt var ju avlyssnat, va? Och jag visste ju inte om hur det var med säkerhetspolisen. Men jag kan ju berätta om att säkerhetspolisen hade väldigt raffinerade metoder. Ibland så tog de lokala ledare och så medlemmar ifrån de lokala organisationerna och fängslade dem. Sen släppte de ledarna nästan direkt. Och efter ett tag började kvinnorna undra, varför fick de där ledarna gå när min man som nästan inte gör någonting får sitta inne? Ja, har de gått med på någonting? Har de gjort upp? Så att liksom de skulle så split. Så att det där med fake news, det är ingen nyhet. Det hade man även då. Ett möte som jag själv inte bevittnade, men jag hörde talas om att det var en person som satt väldigt nervöst. Och till slut så tog man honom. Och på honom hittade man en lapp. Där var samtliga lokala ledare uppskrivna som att var alltså skyldiga och jobbade mot Svapo. Och Svapo tog in dem och förhörde dem ganska hårdhänt. Och det visade sig sen efteråt att han var säkerhetsagent. Det var meningen att de skulle hitta honom. Det var meningen att de skulle finna den där lappen. Och så börja liksom förhöra sina egna ganska hårt. Så du kan ju tänka dig att du är aktiv i en organisation. Och den organisationen misstänker dig för att vara något. Jag fick möjlighet att hyra ett ställe bredvid säkerhetspolisen. Och där fick jag anställa två stycken. Jag hade pengar som jag fick då från Sverige. För jag upprättade ett konto i han prästens namn och organisation. Och så skickas det pengar från Sverige. Och jag anställde två stycken. Jag hade köpt skrivmaskin annat. Den ena hette Arthur Pickering, den andra Bonsai. Jag kommer inte ihåg förnamnet på. Jag vet bara att Pickering senare blev en av ministrarna när Namibia blev självständigt. Och vi åkte runt och organiserade och åkte till Sydafrika och träffade då kamrater därifrån facket. Och de hade hög facklig kunskap och organisation. Och så ordnade vi seminarier. Och en dag, jag hade mycket kontakt med finska kyrkan, missionärställen jag bodde ibland på. Och jag minns en gång att jag tog bilen upp till norra Namibia mot gränsen till Angola. Och det roliga där att det var en finländsk ställe, det kunde man förstå. För att mitt i den där öknen, det är ett torrt och stort land, så var det en bastu. mitt i djungeln nästan, var en bastu. Och både svarta och vita fick ju givetvis använda bastun och tillsammans. Och en morgon då vaknade jag av att det stod tre soldater inne på mitt rum med gevären riktade mot mig. Då hade sydafrikanska militärer omringat hela missionsstationen. Och då sköt de kocken på stället. Och i mitt rum så letade de bara igenom vilka böcker som stod i bokhyllan eller och så där vidare. Så försvann de ut då. Och då vet jag att dagen efter att jag åkte därifrån och åkte tidigt på morgonen och efter de här minsveparna, för att de ofta slog de ut miner på vägarna, så då åkte först den här bilen och så som en skördetröska ungefär som drar efter sig, så kunde man åka. Då visste jag att det inte fanns några bomber bilarna, och det var väl en 100 mil som man körde då. Alltså det som slår mig, det är att hur kunde man liksom separera människor på det där viset? Alltså i särskilda ställen, sätta upp särskilda förbud, löner och villkor. Att stänga in människor och i plåtskjul. Alltså något så fruktansvärt liksom, över hur man kunde se ner på människor på det där sättet. Men på något sätt så hade man antagligen tagit över det här tänkande med över- och undermänniskor. Och det är något som har berört mig ganska. Och därför tänkte jag att en låt som jag inte vet riktigt vad den innehåller, men den är så vacker. Det är en film som heter Flykten från friheten. Där är det en man som är oskyldigt dömd. Han sitter inne för livstid. Och han lyckas vara på ett rum och sätter på en skiva med Mozart, Figaros bröllop. Och där är det en duett hon sjunger, och den är så vacker. Och den går ner musiken, hela borggården. Alltså de här som står och lyssnar har väl aldrig kommit i närheten av det där. Jag tycker den är så vacker, så den vill jag gärna vill lyssna på tillsammans. Thank you. Jo, jag sa ju innan också att jag var ju tvungen att åka ut för att jag fick inte stanna mer än 3 månader i taget. Och då åkte jag ibland till Zambia och där var hela befrielserörelsen, för det pågick ju strider runt om i Zimbabwe, i Sydafrika, Namibia och runt om. Och där träffade jag befrielserörelsen, då satt, det fanns ett särskilt café där jag vet att vi satt och drack öl och diskuterade politik och kampen då för egentligen värdighet och mänsklighet. För det var det de slogs för, där de vita levde väldigt bra i de här länderna och de svarta de, och det systemet. Och där kunde man ju verkligen se när jag var i Sydafrika, där var det väldigt tydligt med apartheid, med bussar, var man skulle sitta och hur. Och det var likadant i Namibia på landsbygden, där kunde jag se det, inte så mycket i huvudstaden. Men de här två som jag anställde, vi ordnade seminarium. Vi fick igång och jag tittade på något av mina anteckningar. Det var, han värvade ungefär 1000 personer sammantaget. Så att några biblar och några personer i alla fall kommit till fackföreningen. Och så skrev ett studiematerial. Vi fick aldrig igång några studiecirklar för det kom inte igång. Och hela tiden, och Max började bli orolig också för att han sa att han fick konstiga samtal och att säkerhetspolisen var efter mig. Och jag visste ju det att vi gjorde ju inget olagligt. Det var ju inte förbjudet att göra det. Swapo minns jag att de ville att vi skulle ordna en generalstrejk in i landet. Och det ville inte jag. Därför att ska man göra en stor strejk, då ska man också ha organisation för det. Det här skulle bara innebära att arbetare skulle bli skjutna och fängslade och torterade. Och det fanns inga skäl till det. Utan det viktiga var att bygga ihop. Och de kom ofta, vid ett flertal tillfällen så kom säkerhetspolisen och knackade på dörren och frågade efter mig. Och då sa de nej, jag är inte inne. Och jag hörde ju att de var utanför. De visste väl det, antar jag. Men en dag så kom de, fick jag följa med på en bil och så åkte vi till något litet kontor. Där satt en ganska kraftigt byggd man och på hyllarna tittade upp på höger sida där stod det 3 pärmar och stod Karlsson på. Och då förstod man att säkerhetspolisen, de har ju haft och kontroll över det mesta. Och så sa han att du är ju inte här som turist utan du håller på med den här verksamheten och ja, men jag är ute och tittar på naturen, för det hade jag ju också gjort. Jag besökt en del av de här reservaten, naturreservaten som man nu har annonser om i tidningen och åkt till Namibia. Det är så vackert, vilket det är. Men då förklarade han för mig att jag hade 1 vecka på mig att lämna landet. Och att jag skulle vara persona non grata, som det heter. Alltså, det vill säga 10 års tid inte få besöka landet. Jag gick hem, jag pratade med mina vänner. De fick bilen och de fick organisationen och allt det där. Det lämnade jag efter mig. Sen vet jag inte direkt vad som hände. Sen åkte vi ut till flygplatsen. Och då minns jag att jag hade tagit med mig brev som jag skulle posta i London. Jag skulle bo hos en biskop i London först innan jag reste vidare. Och då kom jag ihåg att jag satt inne och han fick tag när han öppnade väskan så såg han att det låg flera pass där. Och frågade om det. Då sa jag att ja, men det är, alla svenskar har flera pass det när vi åker. Ja. Och sen sa han att ja, vi blir nog tvungna att hålla dig kvar här för att du har ju brev med det. Och lagstiftningen får man inte göra. Det måste, ja men det här är inte brev, det är papper som ligger i kuvert, det är inga frimärken. Så vi hade en diskussion om de här breven. Men ja, det ledde bara till i alla fall. Jag fick lämna och så åka ut. Jag fick några brev från folk som jag har jobbat med och jag skrev också en rapport. Jag rapporterade ju hem. Alltså posten fungerade utmärkt. Jag köpte ju en del böcker jag kunde skicka hem via båt och sånt där. Har de ligger hemma. Och så åkte jag till London och bodde hos en präst och diskuterade där. Och sen fick jag åka, och jag kommer inte ihåg om det var till Barcelona eller Madrid. Men FFI hade kongress och de hade, jag tror det var nästan 1000 personer. Och då bröt de kongressen så jag fick komma dit och prata en kvart för dem om del, för de hade ju också stött det här projektet om det där. Och så kom jag hem och sedan, allting var ju då hemligstämplat. Jag kunde åka runt och hålla möten, var på olika föreningar och pratade om det här. Sen var det någon som har skrivit om liksom Sveriges bidrag i kampen i södra Afrika. Och där finns jag med. Och jag hade författaren, och han skrivit det, som jag är väldigt stolt över, lite mallig sådär. Det står att jag är en obesjungen hjälte i södra Afrikas historia. Och det tycker jag var roligt skrivet. Jag hade ju förmånen också att många, många år senare, jag har inte åkt till Namibia, men jag har varit nere ett par gånger till Sydafrika. Och då besökte jag en gång ambassaden. Och då kom jag ihåg att jag såg den där boken på ambassaden. Och då kunde jag dra fram den och så slå upp sidorna där jag finns med på någon foten. Och de såg ganska häpna ut. Så var det. Nej, det här med kamp, alltså de här människorna som jag mötte, kvinnor och män som i risk för sina liv jobbar och kämpar och organiserar. Och det, alltså, det är just det jag har lärt mig, att också bedöma människor individuellt och inte bara måla ut alla i en grupp, va? Utan se till människor och alla är lite olika, men alltså förutsättningar att kämpa. Och demokrati, det är ingenting, det är ganska ett hantverk på det sättet, att det är ett vardagligt kamp för tillvaron. Och därför vill jag gärna lyssna till den här sången som Mikael Wiehe gjort, och som heter En sång till modet.
Här är en sång till modet. Den är till alla dem som vågar tro på morgondag fast natten är så lång. Här är en sång till modet, en liten enkel låt. Kanske verkar meningslöst, men jag sjunger den ändå. Här är en sång till modet, till glädje, hopp och skratt, till de som tror på kärleken fast hatet är så starkt. Alla som slår sig samman, till alla som ställer krav, till de som vet hur svårt det är och ändå säger ja. Ja, här är en sång till modet hos dem. Säger som det är, till alla som bygger broar, till alla som släpper in, till de som tror att människan kan göra det hon vill. Ja, här är en sång alla som vägrar att ge upp, till de som kämpar vidare fast livet är så hårt, till alla som vågar längta till något de aldrig sett, som inte låter kluva sig men håller på sin rätt. Ja, här är en sång till modet, den är från mig till dig. En liten enkel visa med det jag helst vill säga. Så vårda den väl och lär den och nynna den ibland, för då växer den och sprider sig i hela Sveriges land.
Tack för att ni lyssnade. Trevlig sommar.
Och det här var alltså Palle Karlsson med sitt eget sommarprogram. Fortsätt ha det bra i sommarvärmen, hoppas vi.